På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, C-more och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, C-more och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är favoritavsnittet på veckan, nämligen så att vi spelar in direkt efter slutvissla. Efter alltså London derbyt på Tottenham Hotspur Stadium. Och som vanligt från Norrköping har jag med mig min kära vän Fabian Jalkebo. Hur är läget?
Jo men det är bra. Fotbollsbaserat är det jävligt bra. Det var en fin söndag helt enkelt. Jag var ute, såg vårvädret förut i morse och var bara så här 6-7 grader, blå himmel. Tänker fan nu ska jag ut och löpa. Nu ska det bli, nu blir shorts. Inser mig att det är storm halvvägs. Blandad dag. Man blir, första gången jag blev lurad av de där vårkänslorna som ändå finns där. Man börjar se ljuset. Jag nämnde för dig för, vad är det nu, en och en halv vecka sedan att man börjar se ljuset, att våren är på väg. Dagen efter kom en snöstorm i Stockholm. Men nu, fan, idag var det lite vårkänslor i alla fall på värmen och solen, får jag ändå lov att säga.
Vi betade ju av ett bakslag här för någon vecka sedan, men vi har ett bakslag i oss till. Det är minst ett. Det är helt övertygad om. Men mer om väder och vind får vi väl ta senare, för det har ju spelats mycket fotboll i helgen. Och det kommer att spelas mer fotboll den här veckan såklart då, där, när Europaspelet rullar vidare. Men idag blir det ju såklart Premier League-fokus, och jag tycker väl att vi tar det som vi har färskt i minne då. Nämligen London derbyt då mellan Spurs och West Ham. Slutar 2-0, och väl ingen snack om det egentligen, ett rättvist resultat. Min spaning, du skickade in i gruppen här, Porro bänkade igen, och då var min, och Perisic var också bänkad. Jag tänkte att vi skulle prata om wingbackskrisen som bara fortsätter, att de inte lyckas få träff på de där wingbacksen. Men det blir svårt efter 1-0-målet då, som var ju, ja, det var väl som kommentatorerna sa, det där satt han och jublade i sjuksängen då, Antonio Conte, när Ben Davies då skickar fram bollen till Emerson Royal. Jag såg en tweet också, var väldigt roligt. Det var någon som hade skrivit Emerson Royal efter att Pedro Porro blev klar, och så var det en bild på Cafog, den gamla brasilianska ytterbacken. Han har verkligen steppat upp sen han fick konkurrens där ute.
Ja, men det kan man verkligen lugnt säga, och det är så sjukt när man ser den där. Det där är ju verkligen som Conte vill ha det. Och man ser hur hur offensivt som ligger situationen. Liksom Kane, jag vet inte om Son har kommit in i det läget, och även Dejan, de har två wingbacks som är ganska överlägset sina högsta positioner, och det är ju så Tottenham på många sätt vill spela omställningsspelet. Sen, jag vet inte, alltså första, alltså West Ham, de är deppiga, alltså vi pratade efter att matchen mot Everton, när de slog Everton, när Lampard fick sparken från Everton, att Moyes kanske rädda jobbet lite, sen gick man där tre raka utan förlust, men jag var chockad. Timmy som gästade oss för någon månad sedan, han skrev ju alltså West Ham är på nedflyttningsplats nu, man tror att det är sant, men de ligger alltså på nedflyttningsplats.
Ja, nej, det är riktigt illa, och den där bottenstriden, vi har ju redan skickat ur ett par lag, men jag vågar fan inte spekulera kring den och mer. För den är så otroligt oviss, och det är ju väldigt många lag som är indragna. Jag tycker väl inte att, alltså Wolves nu förlorar mot Bournemouth här i helgen, och blir helt plötsligt så försätts de i någon form av midikris efter det, såklart, men jag vill nog ändå tro att det där laget inte ska vara där. Leicester har ju, ja, de förlorar ju med stora siffror idag, men de ska inte vara där. Men annars är det ju väldigt många lag som är indragna i den här sträckstiden, och det är jättesvårt att spekulera kring det. Och Southampton, som vi har, ja, men de har jag ju räknat ur hela året. De skickar Nathan Jones, åker till Stamford Bridge och tar en trea från ingenstans, och helt plötsligt är de i racet om att klara det här också. Otroligt viktig match här till helgen då, mot Leeds på Elland Road. Men den där bottensidan, där vill man inte spekulera allt för mycket kring, för det kommer bara bli fel.
Ja, men det är det som är sjukt, att när man har räknat ut på något sätt, vi hade ju räknat ut, vi är lite skämtsamt varit tidiga på bollen och skickat ut både Southampton och Bournemouth, men när man väntar som mest att de liksom är körda, så som du säger, Southampton åkte till Stamford Bridge, Bournemouth åkte till Molineux, och det är en tuff arena att komma till under Lop de Gui, så det känns som att vi kommer få ändra oss ganska många gånger. Så att hålla på, ska vi bara i några veckor, ska vi bara lägga ner och skicka ut lag till höger och vänster och prata Everton. Bara, men kollar man mellan 20:e till 16:e plats, där Everton ligger på 16:e och Southampton på 20:e, är alltså 3 poäng. Och sen går man upp till Wolverhampton på 15:e, så skiljer 5 poäng mellan de lagen. Så det här känns, det här kommer bli stökig avslutning i den här bottenstriden, är verkligen känslan. Och det är West Ham vi kom in på, det är helt sanslöst att de spelar alltså Conference League, vinner sin grupp, satsar i sommar att värva brasiliansk landslagsman Scamacca, som är liksom en av Serie A's hetaste spelare, tar in den Ings nu i januari, och man ligger på 18:e plats efter 23 omgångar. David Moyes måste få gå. Jag skriker efter avgångar till höger och vänster, känner jag, men David Moyes måste få gå nu.
Jag har ganska bra timing på att genomföra tränarbyte där också, med tanke då på att de har Nottingham Forest hemma på lördag, och det där är en match som West Ham bara ska vinna, och kanske då att man nyttjar det här läget med att få en injektion helt enkelt, genom att sparka Moyes helt enkelt. Vi får väl se vad som händer här, men det var visserligen resultat, man kryssade ju både mot Chelsea och Newcastle här, och sen vann man ju faktiskt hemma mot Everton, så resultaten har ju varit lite bättre här, men jag tycker ändå de spelar, jag är inte superövertygad. Och till skillnad från andra lag där, det brukar man alltid prata om när man pratar bottenstrider, så är det ju alltid något lag som inte vill vara där. Och det är klart att ingen lag vill vara i en bottenstrid, men ett lag som man inte förväntar sig ska vara där. Och det är ju faktiskt West Ham, är det laget som sticker ut där. Tittar man på Everton, så var ju de indragna redan i fjol och hade nog förväntningar på sig att vara ett av de fem lag där nere faktiskt. Det får man nog säga. Leicester är också ett sånt lag. Nu tycker jag faktiskt att de har visat en helt annan höjd i sitt spel här mot slutet. Och de ska inte vara indragna. Men det är också ett lag som, om de skulle ta några förluster till här, då skulle de också tycka att det är väldigt jobbigt. Så att det blir jätteintressant att följa West Ham här. Nu hade de ju lite... Dagens elva var inte jättemunter alltså.
Den är så riskminimerande och defensiv, ja. Gällande, vi ska prata mer Leicester sen, men är det inte laget i Premier League som har störst kvalitetsskillnad mellan offensiv och defensiv? För den där defensiven är så dålig, samtidigt som offensiven i matchen mot United, första halvlek är ju bättre och United räddas ju av De Gea, men försvarsspelet är ju, nej men det är så jävla dåligt så det finns inte.
Det är väl bara ett lag då i sådana fall som kan utmana om det. Det är
Liverpool.
Och Liverpool kanske då. Nej, men det finns ett par lag som har det där. Och när man kliver in i en bottenstrid så där, då vill man nästan ha defensiven på plats före offensiven. Och där kan vi bara gå till Everton som de har ju med Sean Dyche nu verkligen fått ordning på sitt täta försvarsspel, och det kanske talar för dem. Men ja, den där bottensidan är jävligt tuff att säga om. Spurs tar i alla fall tre otroligt viktiga poäng, för de är ju efter att Newcastle då förlorade mot Liverpool, så är de ju verkligen med i, fortsatt med i det här racet kring fjärdeplatsen, som ju blir jäkligt intressant att följa. Det är bara en fjärdeplats som de här lagen kan slåss om, för det är ju tre lag där uppe som inget lag kommer att passera. Och vet du vad jag konstaterar här också med Spurs? Det är ju att de under Stellini då, assisterande till Antonio Conte, på nytt vinner. De vann ju hemma mot City med 1-0 under Stellini. Sen var Conte tillbaka mot Leicester. Han torsk 4-1. Sen var Conte även med på San Siro, va? Torsk 1-0. Sen återgick han till sjuksängen. Vi önskar såklart Antonio Conte all lycka här med sin hälsa, att han tillfriskar snart. Men lite läskigt är det väl ändå.
Det vore ett myteri av Guds nåde om han har ju varit assisterande till Conte typ för alltid. Om han, nej, Conte drar, nej, han stannar i Spurs. Nu åker vi, nu jävlar åker vi. Sen, det som är sjukt med den här matchen, Son gör ju vad jag får det till sitt femte mål i Premier League den här säsongen. Och alla fyra av dem är som inhoppare. Jag vet inte vad det säger egentligen. Vi har ju kritiserat Son och sagt att det är dags att bänka honom. Och jag tycker väl Richarlison visar att han är ju ingen vänsterytter forward. Han är en central spelare och han får inte ihop det tillsammans med Harry Kane på planen i det sättet Spurs spelar. Så återigen ifrågasätter rekryteringen av Richarlison. Men samtidigt var det jävligt fint att se Son är jävligt likeable. Och när Kane vinner den där andra bollen och hittar Son, det är liksom det är som att se säsongen 21-22 igen. Och det var då Spurs var så jävla giftiga i de situationerna.
Ja, det där målet hade man ju sett förut. Och det var ju lite, alltså jag tycker Spurs är bättre i hela matchen. West Ham börjar väl lite pickt som alla lag gör mot Spurs, eftersom de är aldrig på banan när matchen drar igång. Men sen så får ju Spurs ganska bra tryck. Jag tycker att Richarlison, kanske vi kör, jag tycker att han bidrar in i boxen och var lite mer av ett as än vad Sonny är. Att han är lite mer centerforward. Men det som du säger, alltså Han får inte ut allt av sitt spel och han funkar inte lika bra med Kane. Jag är övertygad om att Son och Kane kan hitta tillbaka till det de hade, ja, men alla tidigare säsonger, inte minst i fjol då. Men det har varit en jäkligt tuff säsong för sydkoreaner. Men nu får han hoppa in, alltså det är helt, vi sa ju det, nu är det dags för Richarlison. Nu ska han starta den här matchen. Och det fick han. Och han är inte dålig, men han hade väl behövt göra ett mål, kan man känna. I synnerhet då när Son kommer in då, när det är lite ytor också. De leder ju med 1-0 och West Ham börjar, ja, men flytta fram sitt destruktiva bygge. Då kommer den där möjligheten. Och de får in det där 2-0-målet. Viktigt för Spurs. För det här blir ju verkligen ett race nu. Nu pratade vi om fjolårsveckan då, som en riktig mardröm. Men nu får man nog lite ytterligare energi då. Och så får vi se hur de tar sig an returen mot Milan och om de klarar sig med det här centrala mittfältet. Höjer igen då, det är ju viktigt att han spelar.
Ja, men han gör det bra återigen. Och sen det är en intressant match på söndag. Man möter Chelsea som förvisso inte kan göra mål. Vad våra lyssnare än försöker envisa med att det ser bättre ut i diverse Twitterflöden. Men Newcastle, jag ska verkligen inte räkna ut dem. Men det har gått lite under radarn att man är så svaga. Man har alltså en vinst i nästan 7 i ligan. Och vad talar egentligen för att man, för ska jag vara helt ärlig, på pappret, både Tottenham och Liverpool som det kanske kommer stå om mellan främst har ju ganska mycket bättre lag, och Newcastle har ju stått för en ganska rejäl överprestation den här säsongen med framförallt ett dramstarkt försvar. Jag har ju svårt att se att det där håller, man möter City borta nästa, så det är jätteviktigt för Tottenham. Vi kommer komma in mer på Liverpool senare, men för mig kommer det stå mellan Tottenham och Liverpool. Jag har svårt att se att Newcastle stuttar tillbaka så rejält och vänder på det här.
Tror nog att de kommer vara med i racet, men absolut, de är ju inte favoriter till att ta den här fjärdeplatsen längre. Det håller jag nog faktiskt ändå Spurs om.
Jag har sagt Liverpool.
Ja, du har sagt Liverpool. Jag tror nog att Spurs kommer lösa den här. Jag aktar mig för att dras med i Liverpools seger här. Jag tycker inte att kommer att fäta upp dem, men jag tycker inte att det var en jävla märklig match på St. James' Park. Men
vi skiter i bakvänd kronologi. Vi hoppar till St. James's.
Vi hoppar till St. James's. Den känns ju, det var ju en hetast match på förhand. Det är den vi verkligen ville prata om. Ja, men det är ju Newcastle som inleder den här matchen bäst och skapar ett jäkla tryck mot Liverpool. Och Alisson visar ju varför många menar på att han är, det är väl Courtois då, borta i La Liga som jag aldrig ser. Men honom får man ju höra att han är väldigt bra. Och jag tycker Alisson, kanske med konkurrens från er målvakt, han blandar ju mer och ger det sker, men efter vad man har sett idag då, så är han väl en utmanare. Men nej, Alisson Premier Leagues bästa målvakt. Och ja, men då står han i vägen. Och sen så, från ingenstans, så kommer ju två mål från Liverpool. Och det som förvånar dem med Liverpool är ju att de har ju kommit till massa lägen under säsongen, men har inte haft någon som har kunnat göra mål. Och Darwin Nunez, det där var ju ett avslut som passade honom väldigt bra. För det är ju, han blundar ju bara till. Eller hur? Det är precis vad han ska göra. Det är ju ett kanonavslut. Han ska inte tänka, utan det ska ju bara smälla.
Ja, men är inte känslan, det här målet är ju ganska, det påminner ganska mycket om Everton. Everton var absolut inte bättre, men man har den där ribban i stolpen, eller om det är ribban som Tarkovsky och sen kontra Liverpool, och det ser ut som man kommer liksom fem mot målvakt, och målvakten i konstig position, och sen så pang, så har Gakpos avslut, ska sägas att det är jävligt snyggt. De visar någon stilstudie på hur mycket bollen skruvas när han tar emot den, och att han kontrollerar bollen så fort och gör det där så bra.
Ruskig pass från Salah där också.
Men verkligen, det är ett snyggt mål.
Håll med om att inledningen i den matchen påminner mycket om det som hände på Trafford idag. Nu blandar vi matcherna hejvilt här. Men det är ju verkligen sådär att Leicester har ju, United står ju och slaggar första 20. Och Leicester, ja, spelar ju otroligt fin fotboll. Den här nya offensiva kvartetten där uppe har ju väldigt roligt. Och De Gea står ju för två makalösa räddningar. Men istället för det då, så kliver Rashford in det är en otrolig individuell prestation, dels från Bruno och sen Rashford då. Och sen tar ju United över den matchen. Men det är lite samma sak där. Får Leicester in ett mål här, då vet man ju inte vad den matchen tar vägen. Precis som att det gäller ju även Newcastle i matchen mot Liverpool.
Ja, men det är ju det som är lite konstigt med det här Liverpool. Jag håller med dig, och det finns paralleller. Skillnaden är att United tar ju över matchen fullständigt sista, ja, men om vi hårdrar 60 minuterna. Medan här, Liverpool gör 2-0, får den dröpliga utvisningen på Nick Pope som... Ja, men det är ju jättesynd om honom. Det är synd om Newcastle och hela fadrullan, och vi kan återigen dra upp den här problematiken. Att
nej, men vad fan är det frågan om att han ska missa ligacupfinalen här nu? Nej, men så här kan vi inte ha det. Vad är det som händer? Alltså, jag känner sånt stort hat mot den här kuppen redan innan, och så har vi de här Kalle Anka-reglerna. Och så Dubravka, han får inte spela för han har spelat för ett annat lag. Men han har ju, men ligafotboll går det bra att representera ett annat lag, men cupfotboll, ja, då får man inte spela. Nej, men det är inte klokt.
Men Champions League har ju tagit bort cup tight, men i ligacupen ska man ha det. Och sen, det här är ju, på något sätt blir det väl karma för Newcastle, om man får säga så, eftersom Bruno Guimarães tog det direkt röda i semifinalen, men ja, han får spela. Så det blir så fel, så jag ser inte det här som United-supporter. Jag tycker genuint synd om Nick Pope, och det, som sagt, det är ju en sån extremt dråplig situation. Men det sjuka efter det här, alltså Newcastle är ju bättre än Liverpool. Och det handlar ju inte om att Liverpool backar hem eller tillåter. Det handlar om att Liverpools backlinje, mittfält, att de, jag vet inte vad de gör. De släpper till chanser hela tiden. Jag vet inte, det är någon situation i första. Jag tror att det är Almiron som får målchansen när, alltså, Liverpool spelar utan vänsterback. Han är helt fri. Alltså, man ser att han ska slå passningen. De upphäver offside. Robertson är 10 meter upp. Van Dijk täcker inte där. Och Almiron får drömläge för 0-0. Fan, att Van Dijk var på plan, det gjorde ingen skillnad. Nu håller man nollan. Men det är ju för att, som du säger, att Alisson är... Ja, men Premier Leagues bästa målvakt. Sen får folk säga att Nick Pope hållit mest nollor och jada, jada, jada. Men kolla lägena. Alisson är ju räddat Liverpool för att ligga på under halvan. Så är det.
Lite så är det. Han är ju faktiskt deras bästa spelare den här säsongen. Och sen är ju Newcastle, det är, ja, som jag har förstått idag. Jag har inte spelat på den nivån. Men det, alla uttrycker sig att det är ju svårt ibland att vara en av mer. Men då tycker man ändå att... jag förstår kanske att man inte liksom... ja, det är inte så att nu är en man med, nu blir det 6-0, nu springer siffrorna iväg. Men däremot att man kan kontrollera matchen och inte släppa till så mycket lägen. Sen då är ju Newcastle rätt bökiga att möta om de får ställa om och att slänga upp Isak som är fin i omställningsspelet tillsammans med Maximan som är ju den kanske vidrigaste omställningsspelaren i världen. Han behöver ju bara lära sig vad han ska göra med bollen i sista fasen. Alltså han spelar ju lite för sig själv. Han kan ju snurra upp en hel backlinje. Men sen då när han ska värdera om han ska passa, skjuta eller vad han ska göra. Det, han vet ju knappt själv vad han gör. Så att det är ju jobbigt för Liverpool att ställa sig för det. Men jag hade verkligen förväntat mig ett Liverpool som kontrollerade matchen till. För det hade blivit ett 2-1 mål. Det hade ju blivit panik. Och hade kunnat sluta riktigt illa. Men skönt för Liverpool ändå. Alltså, nu får vi ett lite längre inhopp från Jota och Firmino och Van Dijk tillbaka i startelvan. Ytterligare en tre och nu kliver man in här då, mot Real Madrid på tisdag. Och då får man väl se då, var de står. För jag tänker inte sitta och säga att Liverpool är tillbaka faktiskt. Poängmässigt, absolut. 6 poäng här nu då, mot Everton och Newcastle. Då. Att åka till St. James och vinna, det är ju jättestarkt. Det ska man komma ihåg att det är ruskigt starkt i det här läget. Men jag sitter inte och har dem som favoriter faktiskt till att ta fjärdeplatsen. Men sen kan ju alla de här liksom, om Jota när han är igång, om han blir mycket bättre och att Nunez och Gakpo verkligen liksom får fart på målskyttet här nu, då blir de ju då kommer de ju utmana hela vägen.
Mm. Nej, Trent ska hyllas också för det var ju Trent offensivt som var tillbaka. Assisten till Darwin är ju helt otrolig. Sen får vi se, Darwin klev ju av, sägs vara tveksam inför returmötet på tisdag, eller returmötet, första mötet mot Real Madrid på Anfield. Och det är ju två lag som ändå sett i förväntningarna, alltså absolut inte på samma nivåer, men Real Madrid vann allt förra året. Man vann Champions League, man knallade hem ligan för att Barcelona hade ett väldigt svagt år. I år är Real Madrid 8 poäng bakom Barcelona i ligan. Och det har sett lite trubbigt ut. Man har steppat igång nu, man vann VM för klubblag, man har 6-0 de senaste 2 matcherna i ligan. Hur bra är man? Hur bra är Benzema? Hur bra är Liverpool? Hur mycket kan Liverpool hjälpas av Anfield som... Ja, men det är bland Englands bästa stämning. Kanske... Nej, jag kommer fan inte säga det. Champions League-kvällar, det är bra. Mer säger jag inte. Pittiga jävla nej. Anfield.
Men det är... Ja, fortsätt och heavy saker som du kommer få äta upp på Twitter.
Jag sa ju mellan raderna att det var jävligt bra. Jag var ju nära på att säga att det var bäst, men de orden tänker jag inte ta i min mun. Men nästan. Men det ska bli en jävligt intressant match. Real har ju sin historik med avgörande match på Bernabéu. Man är väl, skulle jag tippa, att man har fördel för att man avslutar på hemmaplan. Men jag... Hur fan kan jag sitta och ha känsla att Liverpool är favorit till topp 4 och kommer ha bra chans att slå ut Real Madrid när det ser så dåligt ut? Men jag har verkligen det. Jag tror att Liverpool slår ut Real.
Påminner ju om pandemiåret. Du vet ju hur jag är med årtal. Jag vet inte när det var. Men det var väl året efter att de hade vunnit ligan då. Den där hösten där de var uträknade. Och så gick ju Alisson och skallade in en kasse mot VBA och sen var de med på Champions League. Så det kan ju bli den våren. Och vi satt för några veckor sedan och peppade upp alla Spurs-supportrar att vilken vår det går till mötet här nu. Och nu gör vi samma sak med Liverpool, men det kan ju faktiskt bli så. Men visst är det värdigt det här mötet ändå, att vi får två lag som faktiskt börjar mullra igång här nu och känna att de är på G. För det kändes för några veckor sedan att det var liksom, det var ett krismöte där båda lagen bara förlorade i respektive liga. Och det var skador och annat skit. Men nu känns det som att det är två lag som du var inne på här, att de känner sig betydligt bättre än för några veckor sedan. Och det blir två riktigt häftiga möten.
Ja, men just eftersom det kändes som att de fyra första Champions League-matcherna var skittråkiga. Alltså, de engelska mötena, Chelsea-Dortmund, ja, men det är väl inget toppenmöte. Eller det finns saker i det mötet såklart, men det var inte jättefröjdigt möte. Sen, vad var det mer för engelskt lag som spelade? Jag hjärnsläppte Spurs mot Milan, skittråkig match som neutral. Och PSG mot Bayern München, det var ju liksom... hade PSG för lag. Varenda spelare var borta. Mbappé kom in och det är ju liksom på förhand var det ju PSG, Bayern München och Real Madrid, Liverpool som stack ut kvalitetsmässigt, att det skulle vara liksom, ja, men kamp mellan jättar. Och när PSG Bayern blev ett sånt antiklimax den första matchen och de andra matcherna var ganska tråkiga, som en verkligen förhoppning att det här ska vara den matchen som, nej men, när Champions League är som allra bäst, som vi fick se förra våren när Real Madrid tog alla de här sjuka segerna. Det är en sån Champions League-möten man vill ha, det är det som är Champions League, och det fick vi verkligen inga tendenser till i förra veckan.
Nej men det här blir en jäkla fin vecka, och just det mötet är väl det man har sett mest fram emot, måste jag ändå säga, på förhand. Och vi ser hur många engelska lag vi får vidare. Det var ju tuff smäll i förra veckan, men båda de returmötena lever ju faktiskt. Men du, jag bara glömde, vi måste nästan hoppa tillbaka till förra matchen igen. Det är riktigt hoppigt avsnitt där. Men straffen, eller som uteblev,
alltså West Ham's... Nej, det är två gånger på två veckor nu. Jag såg Jonas Eriksson
upp på Twitter.
Alltså, jag kände så här när Saga och Claes började prata om att det är straff, det måste vara straff. Och jag känner så här när jag sitter framför tvn. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad som är straff. Förut trodde jag att jag fattade hans regeln. Men Jonas Eriksson skrev ju liksom, den är en onormal position. Han har ner handen i backen, så det är en sak. Men det här är en snarlik situation den som Tomas Hurschek är ännu värre för att det stoppar ett skott mot mål. Men det är ju två straffar som är helt solklara, och det blir ännu mer signifikativt när det är West Ham som gynnas av det två gånger på en vecka. Och sen, vi pratade om VAR förra veckan och Lee Mason får sparken och Arsenal-fans ska tillbaka två poäng, och sen så hela den här helgen har ju varit, ja men de har haft panik, det har tagit så jävla lång tid för varenda VAR-beslut.
Mason fick ju lämna också.
Ja men exakt, och de är så jävla rädda på att göra fel. Det är känslan att det bara kommer bli värre och värre, hur man nu, jag vet inte, jag vet, det kanske hade blivit lite bättre, och offside-grejerna har ju blivit bättre i år när man inte ska hålla på och, när det måste vara mellanrum, det har ändå blivit någon typ av förbättring. Men den här, hur rädd man är för att göra fel konstant i varje match, det är hädiskt.
Få sitta i ett kontrollrum i lugn och ro med några kollegor och sitta i en minut och kolla på den här situationen och komma fram till att nej, det där är ingen straff. Hur är man funtad då? Har man aldrig sett på fotboll tidigare då? Alltså, om det där inte är straff, då kan man ju verkligen sätta saker och ting i system. Då är det ju bara att kliva ner i den där hockeymålvaktspositionen och låta händerna dingla. För det är absolut, det är ju en normal position kan man säga. Och det är ju väldigt stor sannolikhet att bollen träffar där när man skjuter. Nej, liksom boll... Armarna ska vara bakom ryggen. Så har ju försvararna alltid försvarat sig för att undvika att åka på en straff. Och så här kan man springa runt med händerna där och säga att det är en naturlig position. För det är väl det de kommer fram till då. Där kan armarna absolut hänga. Men han stoppar ju hela... Den hade ju gått fram till Kane, den där bollen. Och han gör sig större. Han dämpar den till och med handen. Ja. Bedrövligt av varummet och att inte kliva in och blåsa straff där.
Verkligen, ska vi köra typ lottning nu vilken match vi hoppar till, så vi får spetare, eller?
Ja, men nu var vi tillbaka på söndag, då kan vi väl köra den andra söndagsmatchen då, när ditt Manchester United då mötte Leicester, och jag gick ut och hyllade Leicester här efter men så här då, jag gjorde det ganska nyligen, jag minns inte vilken match det var också, fick äta upp det, och det är väl klart att när man går ut och hyllar en underdog som Leicester är när de åker till Old Trafford, det är väl klart att det kan bita en i arslet. Men jag tycker ändå att Leicester visar upp här första 2025 en fantastiskt fin offensiv. Sen står ju United lite och sover, och det är fortfarande lite ihåligt när Casemiro inte är där. Det är ett nykomponerat mittbackspar i form av Martinez och Lindelöf. Men framförallt så tycker jag att det är Leicesters skicklighet. Alltså den där Tete ute på högerkanten är ju riktigt fin. Maddison vet vi hur bra han är. Och även Ian Acho, han visar ju på nytt här att det finns inte någon Jamie Vardy längre i någon startelva. Han får agera inhoppare här nu i Polderns höst, utan det är Ian Acho som ska spela. Håller du inte med mig att det är ett fint Leicester här första 2025?
Jo, jag tycker man är jättebra. Jag tycker man ska uppmuntras att skriva saken. Man inte ska vara så jävla rädd för konsekvenserna, för saker och ting kan ändras. Jag fick faktiskt en tweet skickad av Jocke Lundberg som Liverpool-supporter, som har en chattgrupp med, där han har snokat upp saker. Där jag ungefär för ett år sedan har skrivit att jag är bättre på fotboll än vad Marcus Rashford är. Den har inte åldrats så jävla bra. Jag måste vara jävligt bra på fotboll.
Särskilt bra, men det stämde säkert där och då. För då var Rashford jävligt dålig. Och du är ju stabil mittback, så att, ja, det är inte
var vill jag vara väldigt tydlig med att säga. Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att Victor Lindelöf gör han är bra sista 60 minuterna, men första 30 minuterna syns det att Victor Lindelöf inte är tillräckligt bra för att starta Manchester United. Vi vill spela med en ganska hög backlinje och han har problem med dels det fysiska och spelet bakom sig. Jag tycker han blottas extremt mycket. Sen som du säger, Casemiros lugn, den fysiska närvaron på alla plan märks av väldigt mycket. Jag tycker Garnacho, han är ung. Han blandar och ger extremt mycket. Höjden finns där. Jag tvivlar inte på att han kommer bli en fenomenalt bra fotbollsspelare. Men i första halvlek så hans understöd när Luke Shaw får slita med tätte där ute, det är inte jättebra. Och det var väl ingen skräll att han byttes ut i paus. Även om jag börjar bli lite orolig att det sker lite väl ofta. För han känns väldigt skör mentalt. Så jag hoppas att Ten Hag har koll på det där.
Mm. En annan spelare som hade det centrala mittfältet har lite jobbigt, och Fred var ju sämre idag. Jag vet inte om du lyssnade till Bojan där i halvtid gällande just Fred. Bojan var ju helt rätt på det gällande honom. Han gjorde det, han var ju svag, och jag gillar ju Bojan. Han är ju en frispockig herre rakt på sak. Men jag köpte kanske inte riktigt jämförelse med Tom och Jerry där som han tjatade så mycket om. Han sa att Fred var han var Tom och han saknade sin Jerry. Men den som kan den där gamla serien, det var väl som så att Tom hatade Jerry. Det var ju den där förbannade lilla musen som var överallt, och Tom gjorde allt för att förgöra honom. Så att just den jämförelsen köpte jag kanske inte riktigt. Och det lät inte som att Henriksson heller gjorde det. Han försökte flika in att du kanske menar Fred och barn istället. Men nej, det var Tom och Jerry som började syssla till. Det var lite roligt.
Ja, verkligen.
Men han hade det lite, de har det lite kämpigare alla på det där mittfältet. Sabitzer är en bra fotbollsspelare, men alla vill ju hålla Casemiro i handen. Det är ju bäst så.
Mm. Det ska bli kul att se. Jag tycker Savic är bra, ganska bra den här matchen. Det ska bli kul att se honom tillsammans med Casemiro, för vi har faktiskt inte sett ett mittfält när de två har spelat. Sen får vi se nu hur United kommer ta sig an resten av säsongen. Om Weghorst kommer fortsätta spela 10 eller om man kommer flytta in Bruno Fernandes. För jag... Men Bruno Fernandes... Vi är så här bra att spela med en mål mindre, det är otroligt. Ja, nej, men Bruno Fernandes i den här inverterade ytterforwardspositionen, han är helt briljant, och jag tycker att det har gått lite under radarn den här säsongen hur bra Bruno Fernandes verkligen är. Kanske framförallt pressspelet, egenskaperna. Jag förstår att man som motståndssupporter hatar honom så mycket som man gnäller, men det bidrar med något i Manchester United, och nu har poängproduktionen också kommit igång. Och jag skulle säga, den har det såklart att göra med att han spelar ett bättre lag. När han gjorde alla de här poängen, slog mycket straffar, så var det ett extremt dysfunktionellt lag på många sätt. Men jag tycker att Bruno Fernandes som en lagspelare är bättre just nu än vad någonsin varit i Manchester United.
Mm, ja, men det...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jag säger inte emot dig, jag är också väldigt imponerad av honom. Han gör väl inte riktigt lika många poäng som han gjorde när han anslöt. Samtidigt var det ju bara han som gjorde poäng då. Nu har han ju faktiskt Marcus Rashford framför sig som snor åt sig väldigt, väldigt många mål. Men ja, han kämpar oerhört i båda riktningar. Och det är otroligt hur mycket fotboll han orkar spela. Det är aldrig något tal om att plocka av honom. Utan han kan spela hur mycket som helst. Och det är inte så att han glassar där uppe och ja, ser ut som Messi kan göra i offensiven. Han går runt, utan han sliter i båda riktningar och får även då vara avgörande. Alltså 3-0 målet är ju oerhört snyggt från Jadon Sancho som till slut får avsluta då. Men Bruno Fernandes absolut kommer lite i skymundan då av att Rashford är i sån hysterisk form, och den spelaren, han kan ju inte sluta göra mål.
Nej, alltså jag vill typ fråga dig, hur bra är han? Alltså hur många spelare jag tänkte när vi skulle prata om det här, hur kommer du på någon spelare på rak arm som har haft den här utväxlingen från att vara, ja, men så ifrågasatt och nästan så att han, alltså United kom sjua förra året, han platsade inte och alla ville verkligen inte, men det var snack om att han måste lämna för att ta nästa steg för att få en ny tändning, och nu är han ju, ja men arguably en av världens bästa fotbollsspelare. Det känns sjukt när jag tar de orden i min mun, men kom med motbud, välkomna, alltså det finns inte.
Nej, men så är det, absolut, han är en av de absolut bästa i världen. Det är det ingen snack om saken. Premier Leagues hetaste spelare just nu. Det är med Haaland som har lite sviktande form. Och Harry Kane är ju riktigt bra. Men just nu är ju Rashford nummer ett efter VM-uppehållet. Hur många mål har han gjort efter VM?
Ja, jag kollade det där förut.
Var det 16 eller?
Ja, något sånt.
Jag tror de tog upp det i studion. Det låter ju helt osannolikt. Vi har ju varit igång i en och en halv månad. Ja, men det har ju spelats många matcher.
Det har jävligt många matcher. Jag tror han snittar lite mer, strax över ett mål på match. Han har ju typ bara gjort, jag tror han gjorde två mot Charlton. Sen är det här andra matchen är två mål. Annars har han i stort sett gjort ett mål i varenda match. Och nu kom det upp statistik eller information att Marcus Rashford 8 mål 2023 i Premier League. Medan Chelsea har gjort 4. Ja, det säger något.
Ja, Tjernobyl-Lennon har lite bitar att jobba på innan han når Rashford-nivå. Och sen var det skönt också för Ten Hag att kunna lyfta ut honom i 65 minuten där någon gång, så att han kan vila benen inför vad som komma skall då. För det är ju viktiga matcher här nu som väntar. Barcelona på torsdag, den är ju såklart United efter efter det resultatet man fick med sig hem från Nou Camp. Är man ju såklart väldigt sugna på att slå ut. För det är ju, slår man ut Barca, då seglar man väl lite upp som, ja, Arsenal är kvar också då. Men då har man väldigt goda möjligheter på att ta en titel. Och just nu känns det ju som med United också att det är väl klart att de någonstans hoppas att både Arsenal och City ska falla. Men ligatiteln känns ju en bra bit bort ändå. Och då är det klart att Europa League vore en jäkligt fin titel att ta. För Champions League, det vågar jag lova är säkrat redan då. Men kul också med Jadon Sancho som får komma in och se riktigt bra ut.
Ja, nej, men det tycker jag. Alltså, dels målet han gör mot Leeds i upphämtningen till 2-2 där. Och sen nu kommer han in och gör det bra. Fick starten på Camp Nou också. Så det är väldigt kul att se honom glad och göra mål och få spela fotboll. Och som du säger, slår man ut Barcelona som är utan Gavi och Pedri. Så det finns ju ganska svaga lag i Europa League. Så där man pratar om att det är mycket matcher. Ja, absolut. Men har man lite flyt med lottningen så kan man få någon lite lättare och kanske rotera. Och vips så är man fram i en kvartsfinal och kanske till och med en semifinal. Så det är ju en jävligt spännande vår. Nu ska jag sluta prata om United, för jag vet att folk kräks på det.
Ja, jag vill prata United, men det räcker där, det håller jag med om. Nu tar vi oss vidare och vi lottar väl vilket lag som blir som vi pratar om. Och då föll lotten på Chelsea här då. Jag vet inte om Chelsea-supporterna vill höra dig prata Chelsea eller.
Jag skrev upp lite fel. Jag skrev att jag trodde att det var efter VM den här statistiken på 8-4. Så jag skrev ut den på Twitter, men var rättad och någon skrev att det var 2023. Då fick jag två kommentarer. Du är helt jävla besatt av Chelsea och du smyghåller på Chelsea. Jag har inte skrivit något om Chelsea. Jag kollade upp det, jag har inte skrivit något om Chelsea på 2 månader. Vad fan är det här?
Nej, men och liksom, det är väl inget då. Alltså, som Chelsea-supporter så är det väl helt givet att folk kritiserar laget. Och att de visserligen då efter en Champions League-match mot Dortmund här i onsdags, att man är lite, jag vet inte, man sliter, men det där är väl mentalt jobbigt såklart.
På tal om det där, får jag bara avbryta det, såg du, ja. vi skulle komma in på psykfallet på Arsenals bänk, men såg du vad Arteta sa på en presskonferens i veckan eller?
Nej.
Nej, men det var ju hemskt att de spelade onsdag och sen fick spela lunchmatchen lördag. Vet du hur många midweeks Manchester United har spelat sen senast Arsenal spelade en midweek innan den här nu? Alltså att de spelar onsdag lördag. United har spelat 7 sen Arsenal spelade senaste. Ja. Arteta har gjort och gnäller direkt.
Ja, det där är det värsta man vet. Då är det bara att kliva ur, Europaspelen om man inte vill spela midweek. Och sen visst, det här är ju samma turnering, men det är nog hög tid för Arsenal att mäkta med att spela många matcher om man ska bli framgångsrik över tid. Så att, nej, jag håller med dig där. Kan Arteta stänga igen truten. Men en annan som fick kritik då, det var ju just Potter då, efter den här matchen. Vet inte vilken expert det var som gick ut och sågade honom. Var det, vad heter han, gamla villanfallaren Gabby Agbon-Lahore?
Ja, men han måste hålla käften. Alltså på riktigt, han måste hålla käften och sluta prata. Och Talksport måste lägga ner. Alltså han sa att Casemiro skulle sitta i fängelse för stryptaget, det så kallade stryptaget på Will Hughes. Och Gabriel Agbon-Lahore...
Det är han och Andreas Alm då.
Du får fan aldrig nämna Agbon-Lahore i den här podden igen. Förbud mot Agbon-Lahore.
Men jag måste ändå nämna vad han sa här nu när jag behållde honom. På,
första och sista. Första och sista.
Ja, men det var ju att Potter då, han kan inte skylla på alltså det som han har sagt då. Det är ju att han var tvungen att göra stora förändringar för Champions League. Reece James, han var ju inte med i truppen. Och det ska inte vara någon skada då, men där får man väl förstå då att han... Har nyss kommit tillbaka och haft jäkligt mycket skadeproblem den här säsongen. Och att man är lite försiktiga med honom. Därför så var inte han med. Och sen hade vi även Thiago Silva då, som inte var med i truppen. Så att det blev lite förändringar. Men ja, jag kan någonstans ändå köpa kritiken från Gabby. Med tanke på att det ska vara... Alltså han har värvat ganska många spelare.
Som det är fan det bästa han har sagt. Det är det bästa han sagt.
Ja, jag tycker faktiskt det. Här växer han hos dig också, antar jag. För det finns faktiskt tillräckligt med kvalitet här för att slå ett uruselt Southampton. Som visserligen då, utan Nathan Jones, sprattlar till då och tar 3 poäng. Och det enda man kan prata om när det kommer till Chelsea, det är ju att de inte kan göra mål.
Nej, och de
det är tjatigt, testar... men det är ju så det är.
Ja, men de testar ju verkligen allt nu. Fofana som hade ett fröjdigt inhopp senast startar. Madueke ute till höger. Mason Mount i någon blandad variant med Joao Felix och ute till vänster och centralt. Man tar in Sterling, comeback. Man tar in, vad fan tar man in? Man tar in Kai Havertz, man tar in Mudryk, man tar in Conor Gallagher och ingenting hjälper. Och det är bara spelare och alla är typ lika bra slash dåliga. Jag vet inte vad man ska göra och vem som ska spela på den här nya platsen för... Ingen kan ju göra målen för Chelsea just nu och det är ju ett jätteproblem. 25 mål på 25 matcher för Graham Potter, det är under all kritik. Och jag börjar fan tänka, det finns en väldigt högkvalitativ tränare där ute som är utan jobb i Luis Enrique. Ska de inte ta honom?
Ja du, det börjar just, ju bli... Ja. Så
alltså just för att möjligheten finns. Alltså att hade det inte funnits något givet alternativ. Nu vet jag inte om Luis Enrique vill ta Chelsea, men med tanke på förutsättningarna som finns, med de ekonomiska resurserna som Todd Bowley uppenbarligen vill spendera, så vad fan, kör. Alltså Graham Potter, jag tror inte på honom. Jag är svårt att se att han ska vinna titlar med Chelsea. Jag kan inte se det.
Du ger upp alltså?
Ja, jag ger fan upp.
Ja, jag gör inte det riktigt ännu då. Jag tycker väl att han måste få en försäsong. Alltså, med tanke på hur speciell den här säsongen har varit då. Att Potter kliver in i mitt i säsong då. Och sen också att det är ett VM. Där han tappar väldigt många spelare. Sen dyker skadorna upp och sen kommer det väldigt många nya spelare. Sen är ju liksom, där har vi lite förklaringar. Men att det ser ut så här är ju givetvis alltså... Det är underkänt, det Potter har sysslat med. Ingen snack om saken. Men jag vill väl ändå att han ska få, eller vill, jag tycker ändå att han ska få den här försäsongen. Sen finns det ju risk med det också. Alltså, tänk om han inte får träff och så börjar Chelsea svagt nästa säsong också. Att de hamnar efter och ska det gå ytterligare en säsong till spillo då när Bowley satsar de här pengarna. Det är givetvis farligt. Och som du säger då, Luis Enrique, om han är sugen och redo, då är det klart att det kanske är lockande, men jag håller mig kvar då och då får jag ju stanna. Alltså, jag vet inte, det kan väl inte bli mycket sämre för Chelsea. Alltså, ska de bli indragna i den här fina bottensidan vi har snackat upp redan? Det har jag väldigt svårt att se. Och jag liksom, har man förlorat hemma mot Southampton, jag har svårt att se det bli mycket värre. Men det är ju liksom, tittar man, kommer in många nya spelare här. som borde vara sugna att visa framfötterna, men det känns som en helt jämn match mot Southampton. Sen blir de lite desperata i andra halvlek, men det är alldeles för dåligt där.
Sen måste vi såklart berömma Ward-Prowse som väl bara ett mål efter David Beckham som meste frisparksmålgör i Premier Leagues historia. För det känns ju som en straff nästan när han lägger upp den där bollen. Vilket såklart. Och noterar Lavia och Bella Kotchap på plan i 87 minuter. Southampton vinner direkt. Notera såklart också.
Ja, och den där frisparkslistan där vill jag också lägga till då. Att Sebastian Larsson är ju högt upp på den. Men det vet du säkert.
Ja, nej, men det är jävligt mäktigt. Kommer framförallt då från Birmingham-tiden när han slog igenom där. Var riktigt, men fan, körde inte Birmingham? Nu kanske jag är på djupt vatten här, men började inte Birmingham med den där när Seb Larsson, kanske var Sunderland, Seb Larsson slog straffarna och de ställde någon liksom som bara stod och gjorde grimaser i offside-position till målvakten innan de ändrade reglerna där. Jag var för mig det. Jag kan vara helt fel på det här.
Ja, jag känner inte igen, men det låter ju spektakulärt. Det får man nästan kolla upp faktiskt. Ja, verkligen. Nej, men Ward-Prowse för övrigt då? Om Southampton åker ur, vad går han?
Oh, vad går han till för lag? Nej, jag vet inte. En ny satsning i Leicester var första tanken, men den känns jävligt oviss, för Maddison kommer ju lämna där. Rodgers kommer troligtvis lämna också, så vart lämnar där Leicester? Men
det är väl Newcastle då kanske?
Newcastle, West Ham kanske. Ny satsning spelar med honom, Lucas Paquetá och Declan Rice kommer ju lämna, men någon nivå där. Eller om man vill gå till en större klubb och kanske vara rotationsspelare. Det finns en jävla höjd där, den där frisparksfoten och inläggsfoten både på hörnor och frisparkar är ju ett dörligt vapen att ha.
Ja, precis. Jag tror att han är en bra truppmedlem också.
Ja, tänkte om Weghorst hade kunnat nicka med tanke på hans längd, om man hade kunnat ha Ward-Prowse slå bollar till honom. Nu kan ju inte Weghorst nicka, så det kommer inte ske, men om.
Nej, det är sjukt faktiskt att han inte ens kan nicka den där stora bjässan.
Han torskar mot Gavi mot Barcelona. Det är ändå 1,45 kanske.
Ja, det är helt otroligt faktiskt. Ja, det är ju sådär. Vissa, Peter Crouch får inte heller särskilt vass på nicka. Han blev ju kortare när han hoppade.
Är inte det svenska exemplet alltid Svante Samuelsson eller?
Jo då, absolut. Han var ju också gamla centrala mittfältaren i bland annat AIK. Örryt var han också. Och Kalmar FF, han kunde inte heller nicka. Så att det är väl det där. Man tränar inte på det man kanske har fått gratis då, att man är lång. Och så blir man en svag huvudspelare ändå. Men ja, Chelsea får fortsätta jobba på målskyttet. Det var någon som var på oss. Och ja, vi kanske inte var tillräckligt tydliga. Dortmund var ju, där gjorde de ju en bra match och skapa lägen. Men vi tycker väl kanske att i många andra matcher att det har inte varit så. Men visst, där vill vi vara tydliga att mot Dortmund så var det ju ineffektivitet. Det var ju ett steg i rätt riktning. Men vi var väl också lite så allergiska i att prata steg i rätt riktning hela tiden på Chelsea. Att resultaten är ju skit också. Det måste ju faktiskt bli bättre även resultatmässigt. Och det här var ju varken bra spelmässigt eller resultatmässigt mot Southampton. Och vi får se då vad som händer med Graham Potter, för det måste ju, jag läser ju lite olika Chelsea-konton som hävdar då att styrelsen har fortsatt förtroende, och han verkar ju vara rätt omtyckt internt för att han är nog en riktigt bra kille helt enkelt, men till slut så går det inte att ställa sig bakom det längre, utan då resultaten blir ju det viktiga såklart i slutändan.
Det är svårare att förstå att man lät Tuchel gå, för jag håller honom så jävla, jävla högt. Och gällande det där du sa med att det är klart att man inte kan analysera och liksom bara på en match när det ser bra ut. Man kan ha otur med målskyttet, och det blir en snygg övergång till Manchester City som normalt sett inte har problem med målskyttet. Men det här är ju en match som man kan inte dra några växlar av. Det City är helt överlägsna men får inte in bollen, och de gör en slumpmässig kvittering i slutet. För det här, vi har ju varit på City lite att man inte vet taktiskt vad de håller på med och sådana saker, men den här matchen är ju tillräckligt bra för att vinna.
Ja, Pep är ju, han går ju ut, och det kan ju vara provocerande för supporterna kanske, men han går ut och säger att de är fantastiska i den här matchen. Och de har ju så otroligt många lägen. alltså, visst, vi kan inte dra några slutsatser av det, men det är inte första gången det sker heller. Alltså, de vet inte, då får vi väl prata om skärpa på individuella spelare. Sen är ju Keylor Navas, han kan ju bli direkt avgörande här för Nottingham Forest. Dean Henderson var ju också stundtals riktigt bra, men Keylor Navas, det jag har sett av honom här sedan han anslöt från PSG på lån, det har ju varit briljant. Han gör några helt sjuka räddningar här. Och det är som du säger, det är en gåta hur City inte får in bollen här.
Det som jag kan, om jag ska ifrågasätta Pep någonting i den här matchen, så är det, han spelar nu med Bernardo Silva som inverterad vänsterback. jag tror knappt att jag börjar garva när man säger det, för det är så sjukt. Men att han, när City leder så länge i andra halvlek, han väntar ju till 87 minuten när Nottingham har kvitterat. Nottingham kvitterar i 84, Pep gör sina första byten i 87. Är det inte bättre, kan man inte säkra upp lite, ta in Aki eller någon i den stilen, ta in Rico Lewis, för att liksom, även om du är bollförande och du vill göra mer mål, så att du fortfarande har den där stabila defensiven och inte spelar med Bernardo Silva i en fyrbackslinje. Där tycker jag väl ändå att man ska kunna ifrågasätta Pep, för en 1-0-ledning är alltid skör, och City har varit kanske mer sämre defensivt än någonsin tidigare att släppa in mycket kontringar och mycket andra bollar, och när man ska slå upp bollen kanske att Rodri är lite naiv i passningsspelet och slå på felvänd spelare, och sen likt Tottenham-målet som Harry Kane gjorde i mötet för någon vecka sedan. Där tycker jag ändå att Pep ska kunna vara mer cynisk i spelet, någonting vi berömde honom för i andra halvlek mot Arsenal på Emirates.
Ja, du har poängen här verkligen, och sen är det så här, det finns ju även individuellt skickliga spelare på bänken att skicka in om man känner att Phil Foden och Jack Grealish de kanske inte har sin dag framför mål. Vi kanske slänger in Riyad Mahrez som ändå är i zonen, även om han inte gjorde mål senast, så är en het spelare, och vi har ju även Alvarez som kommer in i den 88:e minuten först. Man kan ju faktiskt också slänga in lite individuellt skickliga spelare som kan göra skillnad. För 1-0 är alltid 1-0. Det kan ju droppa in ett mål. Och det är precis vad det gör också. Och nu vet jag inte, efter att Arsenal också vinner dem mot Aston Villa. Men nu är väl Arsenal knappa favoriter här, eller vad säger du?
Ja, absolut. Kommer svänga varenda vecka när du frågar. Men man måste ju gå på...
det är ju så tydligt också, absolut.
Ja, nej, men nu är ju, alltså, man hade ju inte räknat med den här. Jag hade ju kanske nästan räknat med ett poängtapp för Arsenal i den här tuffa bortamatchen mot Aston Villa när man är inne i en dålig period, medan City skulle städa av Nottingham. Så det är klart att en syn på vilka som är favoriter förändras efter en sån helg. Ja. Det är ju inte konstigt. Alltså, så här, att sitta och säga att jag har tippat City från början och jag kommer stå fast vid det. Det är inte det du frågar, det är vilka som är favoriter. Och där säger jag nu att Arsenal är favoriter.
Mm. Absolut, jag håller verkligen med. Alltså, den här lördagen när man såg den framför sig, då såg man ytterligare ett poängtapp kanske för Arsenal då. Tidiga lunchmatchen som Arteta inte gillade, den är ju jobbig såklart. Sen sker ju det ibland, så det får man bara acceptera. Men den såg man framför sig kunde bli kämpig. Och sen då att City såklart bara skulle städa av ett Nottingham Forest som jag tycker, trots att poängen har verkligen trillat in mot slutet, det har ju blivit bättre, det är ingen snack om saken. Men jag tycker fortfarande att det är ett ganska mediokert lag. Jag förstår inte hur de har skramlat ihop de här 25 poängen som de har. Men det är väl kanske då att de har lyckats på målvaktsposten. Och de hade ju försvarskris inför den matchen också.
Men, en poäng för varje värvad spelare.
Ja, det är ju verkligen så. Och man får ju bara ge ägaren om man fixar det här, att han har lyckats. Och förlängningen med Steve Cooper där också. Så det är skickligt gjort. Men du, vi får väl gå då till Arsenal som har varit ifrågasatta den senaste tiden, framförallt sett i resultat. Tycker man spelmässigt inte har gått ner sig jättemycket, men lite såklart. Men framförallt har man upp på det resultatmässigt. Och det var en tuff förlust i toppmatchen på Emirates mot City. Åker till Villa Park och får ju en mardrömsinledning när Ollie Watkins spelar in 1-0. Och då känner man ju bara att nu är det över.
Ja, men just att man ligger under två gånger i den här matchen. Ja. Det är ju det som på något sätt är så jävla. Jag måste ändå ge dig lite cred, ge Big Six lite cred. Vi synade Coutinhos uppgående form. Måldirekt.
Det var kul att du tog upp det. Jag hade tänkt upp det själv annars. Men absolut, det är ju ett klassavslut.
Ja, nej men fan den här matchen, det är sånt här som är så jävligt imponerande. Och sen att 3-2 målet är jävligt mycket tur, det hör inte till saken här. För Arsenal är verkligen, ja, men man har jävligt svaga moment i den här matchen. Man har jävligt bra moment i den här matchen. Och sen är man är jävligt vidriga på ett bra sätt. Och det är ju på något sätt det som inte Arsenal har haft tidigare. Jag måste bara, vi snuddade vid Arteta förut. Det är ju en debatt, en pågående debatt kanske framförallt från motståndarsupporter över hans beteende, hur han är på sidlinjen, och nu har det kommit ut bilder när han imiterar domaren som visar några tecken med händerna. Vad känner du när du ser Arteta vid sidlinjen?
Nej, men jag gillar ju de där rövhålen. Jag förstår att man som motståndarsupporter stör sig. Det hör till att man ska tycka de andra tränarna är osympatiska i intervjuer och dåliga förlorare och så vidare. Men det är så där det ska vara. Det där smittar av sig på laget. Och jag tycker att Arsenal behöver det lite också. Många snälla pojkar där ute. De behöver en tränare som beter sig som skit där ute. Jag kan köpa att han ska ha mycket kritik på det här uttalandet som du snackar om här. Men nej, det där är bra för Arsenal som klubb. Och det skapar någon form av vinnarkultur. Det vet väl du som hade Sir Alex där vid sidlinjen i alla år.
Ja, nej men verkligen, jag är inne på samma spår. Sen tycker väl jag kanske att domare är lite för fega och varnar honom.
Ja.
Vissa beteenden, men som det här när han imiterar domare, liksom det är klart att det är på många sätt. Det är inte okej. Okay. Men som du säger, att kollar man på Arsenals trupp, eller kollar man på de andra, eller fan, fotbollen, nu tänkte jag dra en tes, men fotbollen är på väg något helt annat håll. Sitter ju inte heller några direkta karaktärer på det här sättet. Arsenal, det är ju mycket nu. Pep är Citys största karaktär. Klopp är Liverpools största karaktär. Liverpool kanske har ledare i Van Dijk och Henderson på ett annat sätt. Men Arsenal är ju lite, förutom Xhaka som ett jävla psykfall på det där centrala mittfältet, lite ledarlösa och varit lite könlösa genom åren. Och där är ju verkligen Arteta tagit över det här, att han är deras ledare. Och den här vidrigheten, jag tror att den gör så jävla mycket. Och att Artetas beteende vid sidlinjen, jag säger inte att han vinner den här matchen åt dem, men den mentaliteten han smittar av sig från sidlinjen gör att Arsenal har möjlighet och tror på att vinna de här matcherna. Och därför så, nej men vad fan, det är bara tokhylla Arteta. Han får vara ju vidare han vill, för det, han gör det för Arsenals bästa. Sen är han så som person, absolut, men det är till Arsenals fördel.
Ja, det passar det där laget alldeles utmärkt med den typen av ledare. Xhaka för övrigt tycker jag också har gått ner lite grann. Där är jag lite inne på att de skulle behöva göra en förändring. Jag tycker att han har varit lite sämre mot slutet. Jag ska inte säga den gamla Xhaka, men han har ju varit jättebra. Och en stor anledning till varför City har tagit kliv. Och man märker, alltså det märks att han trivs i den där rollen där han lite byter position med Zinchenko. Och fyller på, gjorde ju en hel del poäng faktiskt i höstas också. Men tycker han har gått ner sig lite grann. Och sen tror jag i och för sig inte att när partiet är tillbaka att han och Jorginho kommer passa varandra bra. Men däremot undrar jag lite, varför provar man inte Zinchenko i den där centrala mittfältspositionen och låter Tierney spela mer?
Nej, det skulle absolut kunna vara någonting.
Eller hur?
Jag såg Zinchenko.
Det verkar som att Arteta gillar inte Tierney.
Nej, han värvs ju verkligen som en statement-värvning, och många var jättepositiva till honom, så det är lite konstigt. Sen kom ju med en joker i matchgruppen som satt på bänken i den här matchen. Emil Smith-Rowe har mig nästan glömt bort. Jag håller honom jättehögt. Väldigt modern fotbollsspelare. Sen är väl han kanske lite mer i Ödegårds position än vad han är i Xhakas position, men det där skulle nog kunna gå att få till, kanske framförallt hemmamatcher. Sen som du säger, Jorginho väldigt... Alltså, Xhakas roll är väldigt tvåvägs, väldigt löpstark. Jorginho är ju inte den spelartypen. Skulle det vara en parti kan ta den, men då liksom det kanske går ut över hans defensiv, jag vet inte. Så det finns ändå lite konstellationer att få att experimentera med för Arteta. Och det kommer ju ett dubbelmöte i Europa League snart. Så jag kanske får passa på där helt enkelt. För man ser ändå när man kollar truppen och när man kollar bänken när spelare kommer tillbaka med värvningarna av Trossard och Jorginho, att det finns mer att göra och det finns en bättre bredd än vad det funnits tidigare, vilket är positivt för Arsenal.
Ja, men slutsatsen är ändå att det är en otrolig seger de tar ändå. Sent mål, gamla målvakten från Arsenal, Dan Martinez, får den i nacken. Och 3-2 på övertid som sen blir 4-2. Såg att Martinelli fick kritik för sitt firande.
Jag har faktiskt missat firandet.
Nej, men alltså att han vad heter det, han firade innan han slog in bollen i mål. För det var ju sånt där klassiskt hockeymål. De tog in målvakten. Och så sträckte han ut armarna innan. Nej, jävligt löjligt. Men det var lite svårt, skönt för Martinelli, även om det var ett enkelt mål. Han assisterade ju också till Jorginho där. Det blev ju självmål, men skönt för Martinelli då, som blev ju bänkad. Trossard var så där tycker jag. Och så får Martinelli kliva in och göra nästan 1+1 då. Men annars så konstaterar vi väl att Big Six går upp i ledning då gentemot Enketia också.
Ja, tycker jag verkligen. Nästan 4-2 nu. Och sen måste säga med den här matchen, alltså det här är ju, den här matchen är ju Premier League när den är som bäst. Den är verkligen där. Alltså den här har allting. Det är liksom det tjafs på sidlinjen. Det är vändningar 3 gånger om eller 2 gånger om. Det är sena mål på övertid. Det är hets. Det är liksom bråk mellan analytikerteamen uppe på pressläktaren. Alltså det här är allt som Premier League är för mig. Och det är därför jag älskar Premier League. Så det var ju liksom... Jag började ju känna när det såg både 2-1 och 2-2 i den här matchen, fan, började tänka guldsrim. Sen efter matchen, Arsenal gjorde sina ledningsmål och sen kände man efteråt, fan alltså, vilken jävla fotbollsmatch, vilken underhållning, vilken liga. Alltså det här är Premier League när den är som allra bäst och det var jävligt roligt att se.
Ja, men den här ligan, det har vi sagt så många gånger i den här podden, men det tåls att sägas igen då. Men den här säsongen är något alldeles extra och den kommer att vara glödhet. Jag vågar tro det, hela vägen till maj. Vi har en bottenstrid som kommer att avgöras i absolut sista omgångarna. Jag tror jag kollade upp att Everton, de har Bournemouth i sista omgången. Alltså, den matchen blir ju helt sanslös på Goodison. Helt övertygad om att båda lagen är indragna i just den matchen. Och sen så har vi ju kampen kring Europa där både Brighton och Fulham kommer att vilja gå till Europa League och Conference League. Säkerligen kanske även Brentford då, även om de åkte på en smäll i helgen. Och sen Champions League-platserna då, där vi tror att Liverpool, Newcastle och Spurs slåss om det. Och ligatiteln på det också, som blir ett jäkla drama. Så det är en galen vår som väntar.
Ja, nej, men det kan man lugnt säga, och det vart ju, nej, men oväntade resultat får man ändå säga i kampen om Europaplatserna. Brentford, Palace har varit jävligt dåliga, 1-1 såg man väl inte komma, och sen Brighton, Fulham, det var ju Potters Brighton som var tillbaka, helt överlägsna, men får inte in bollen, Fulham med ledningsmålet i 88 tror jag, eller segermålet till och med, så det var Potters Brighton som hade XG och bollinnehav och allting, men som inte fick in bollen.
Sensationspokalen, där har vi ju Fulham i topp. Jag går inte att säga något annat. Just nu då på 6:e plats ser här när jag tabellen framför mig att Spurs har gått om Newcastle. Men det är ju med en match mer spelad. Liverpool har ju 2 matcher mindre spelade än 38-41. Ja, det blir ett jäkla race här. Jag ser att Liverpools schema är ganska bra. De har ju 4, man får alltid kolla så här hur många Big Six-lag de har vid den här tidpunkten. Och de har 4 Big Six-lag kvar, varav 3 då är på Anfield. Det är ju bra. Alltså man har United på Anfield, man har Arsenal på Anfield och sen har man även Spurs då, medan man har City borta då. Blir jobbigt såklart. Men annars så ser det väl ändå ganska bra ut. Schemamässigt avslutar också mot ett lag som redan åkte ur då, i form av Southampton. Så det här blir,
Jag känner att du börjar vända det här.
Nej, men jag vill se bättre insatser. Det är min take har varit på det hela. Att liksom, jag vill se ett Liverpool vara så självklara att man börjar känna att men nu hänger det 5-6 raka i luften. Det tycker jag fortfarande inte har sett. Även, alltså, jag förstår mig rätt här. Imponerande att åka till St. James's, men det är fortfarande en sån här match. Det är inte så att Liverpool övertygar spelmässigt. Det är med lite oflytt där. Studsade bollen väldigt rätt. Så blir det poängtapp. Men jag får säkert fel. De har väldigt många fina spelare som kommer tillbaka nu. Och när den där klubben här är medvind, då vet vi hur bra de kan bli. Så vi får se om det blir så här framåt maj. Bra Fabbe. Du, det är Europa här i veckan som sagt. Du ska till Manchester. När sticker du?
Jag åker, flyger tidigt, flyger typ 06.55 på onsdag. Det blir kolla Leipzig City på någon pub i Manchester blir det helt enkelt. Inte så jävla,
det är ju nice.
Inte så jävla glamoröst ändå.
Nej, men det är ju trevligt ju. Det är ju skitkul ju. Får ni nästan söka upp en Manchester pub då? En City pub alltså.
Jaha, nästan. Nej, men det ska bli jävligt kul att komma iväg. Så 3 heldagar i England och känslan är jävligt fin innan matchen. Erik ten Hag pratar redan nu i matchen om att liksom, vi har en bra chans mot Barcelona, jag vill ha publiken med mig, så förhoppningsvis riktigt bra stämning, så ska det bli jävligt kul. Och sen cupfinal på söndag, det är roligare att hålla på Manchester United än vad det har varit på 9 år, kan jag utan att överdriva säga.
Ja, men det är du värd. När åker du hem då på fredag? När går planet?
Vi tror vi lyfter vid 19, så det blir men typ hela fredagen. Så jag är lovat, så vi kör morgonpodd helt enkelt. Så får se om rösten är rispig efter en sen natt med firande. Fan vad deppigt att fira, alltså, man till åttondelsfinal i Europa League. Men det är där vi är, tack vare Ole Gunnar och Ralf Rangnick. Nej, men det lovar vi i alla fall. Så det ska bli kul, det blir toalettgolv i Manchester den här gången istället för Rom.
Och sen blir det väl lite resereportage då borta hos, i fotbollsmorgon va? Redan på lördag, eller blir det kanske senare?
Jag tror att vi ska försöka få ihop något till lördag. Inte helt 100, men sen ska det bli lite olika inslag. Vi ska möta imorgon faktiskt, där vi ska sätta oss och planera. Så det ska bli jävligt kul. Så det är inte bara nöjesresa, det blir lite, det känns ju inte som jobb, men lite jobb, så ska ni få se lite från resan också. Så det hoppas vi uppskattas.
Ja, vad kul. Vi kommer ut med mer info då, vad man kan ta del av det här. Vi hörs då framåt fredag igen. Då ska vi prata ner de här Europamatcherna. Då har vi alltså haft Liverpool Real Madrid, vi har haft City Leipzig och sen även City mot United då, givetvis mot Barcelona. Sen ska det väl vara lottning på fredag också, tror jag, för Europa League och Conference League. Då får vi veta vad Arsenal och West Ham får för möten. Men mer om det helt enkelt på fredag. Tack Fabbe för idag och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.